Jag tänkte att vi skulle läsa texten då från Johannes evangelium. Så vi läser kapitel 6 i Johannes och de 15 första verserna. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud, delade ut åt dem som låg där. Och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen." Men Jesus sa, Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Amen. Vi är ett hungrigt släkte, vi som lever idag. Bara man tittar i statistik över till exempel handel så ser man att julhandeln slår rekord år efter år. Julhandeln förra året då, då la vi ut ungefär 7000 kronor per person i julhandeln. I genomsnitt i Sverige. Tittar man på annan konsumtion när det gäller mat så ser man att när det gäller kött till exempel så äter vi, om man räknade med ben och annat sånt i det som behöver slaktas, så äter vi 85 kilo kött per person. Och backar vi tiden så var vi nog nere på 40 och 50 kilo för ett antal år sedan. Så vi bara blir hungrigare och hungrigare. Och ändå någonstans är jag ganska övertygad om, och jag tror att vi är det allihopa, att den innersta hungern som vi drivs av, det är ju någonstans efter livsmening, efter djup, efter hållbarhet i hela livet. Det är det som driver oss att söka. Och vi söker på massa olika sätt. Och det här är kanske ett utslag av att vi söker, att vi också handlar mycket, att vi äter mycket och så vidare. Så man skulle ju kunna säga att hunger är otillfredsställelse. Alltså jag söker efter något som stillar min hunger. Men Jesus tar ju också bilden av hunger på ett positivt sätt när han säger i bergspredikan så här: "Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade." Det är ju en positiv hunger. Alltså nästan så att den som inte hungrar efter rättfärdighet och efter Guds gemenskap, den är en däst och likgiltig människa som har glömt bort att hungra efter de rätta sakerna i livet. Så hunger kan vara något positivt. Det är bara frågan om vart kanaliserar jag min hunger? Vart söker jag efter att stilla den? Vad är det som stillar min innersta längtan? Vi hungrar, du och jag. Det första som konstateras i texten, det är ju att väldigt mycket folk följde med Jesus. Därför att de såg de tecken och de under som han gjorde. Och därför följde de honom. Jag tänker det. Vad är det som driver mig att söka mig mot Jesus? Är det en hunger efter sensation? Efter att bli underhållen? Är det hungern efter att se det Jesus kan göra när han gör det så där häftigt så att jag får stilla mitt behov av sensation? Vad är det som driver mig? Det var väldigt många som följde Jesus. Och det är ganska tydligt utifrån den här texten att många följde just därför att det hände riktigt häftiga saker i samband med att Jesus gick fram. Alltså det var en enorm hunger efter att få se det där som inte går förklara på annat sätt än att vi måste säga, det är ett mirakel. Det är någon som gör någonting som är omöjligt att göra. Och det hungrade man verkligen efter. Jag tänker ibland så här, kanske lever vi i en tid där sensationerna ännu mer är motorn för oss. Alltså massmedia, informationskanalerna vi har idag. Allt från Twitter och Facebook till allt annat och alla tidningar och allting vi läser och tar del av. Det bygger på en enda sak. Och det är sensation. Det är att väcka vår liksom lust att få reda på nästa häftiga grej. Tidningarna lever ju på vilket scoop som hamnar överst när du och jag klickar på appen. Och står det då någonting tillräckligt sensationellt och häftigt där, då stillas liksom vårt behov av dagens sensationer. Och jag tänker så här, det finns ju någonting gott i att hungra. Men om det är sensationerna som tar över och driver oss, då är ju risken stor att vi missar poängen med hela grejen att vara människa. Vad är det som stillar min innersta hunger egentligen? Det finns en biblisk person som också var sensationslysten. Det finns nog flera. Men jag hittar en speciellt som är ganska intressant. Och det är en person som hade hoppats få träffa Jesus väldigt länge. Därför att han har hört så mycket gott om honom. Och han ville se Jesus göra ett tecken eller ett under. Och så får han möta honom. Och det är kung Herodes. Han möter honom och Jesus gör ingenting av sensation inför Herodes. Och då står det att Herodes, han fylldes av förakt mot Jesus. Och dessutom blev de två forna fienderna Pilatus, romarnas överhuvud i området, och Herodes, judarnas överhuvud, blev vänner den dagen. Är det så att beundran ligger väldigt nära förakt? Ibland tänker jag så. Så länge jag får bara sensationen för att det ska uppfyllas i mitt liv, så går det an att beundra. Men får jag inte det, utan det börjar ställas krav på mig och att jag kanske måste förändras, då kommer snart föraktet. Jag tror det var det som hände Herodes den här gången. Alltså, vad gör sensationslyssnaden med oss? Vad driver mig att följa Jesu fotspår? Är att få se han göra ytterligare ett under? Eller är det att han kan stilla min djupaste hunger? Vad driver oss? Vad driver dig och mig? När fariserna kommer och säger att de vill se ett tecken från himmelen och undrar om Jesus kan göra något tecken för att de ska förstå vem han är, då snäser Jesus ganska tydligt av dem och säger, men ni får inget annat tecken än Jonatecknet. Och de förstår ingenting. De vet vem Jona var, men de förstår ingenting. Vadå Jonatecknet? Jo, Jesu egen död och uppståndelse. Det är det tecken de skulle få. Men det var ju långt ifrån alla som skulle se och förstå det tecknet. Alltså, det finns någonting hos människan som söker efter att både få bli bekräftad i våra behov, så att den där liksom tillfälliga hungern kan stillas. Men om vi bara söker det, då missar vi poängen. Då missar vi verkligen vad det handlar om. Och vid ett annat tillfälle senare, det kan du läsa om också i Johannes kapitel 6, så har Jesus flyttat sig. Då kommer människorna efter honom. De söker sig hela tiden mot Jesus. Vilket är en fantastisk rörelse. Den vill vi verkligen se också i vårt land. Och Jesus säger åt dem, ja, ni kommer och söker mig nu, men inte för att jag gjorde ett tecken, utan för att ni fick bröd och blev mätta för ett tag sedan. Ni fick bröd på berget och ni åt och ni blev mätta, och därför söker ni upp mig nu. Men sök inte det som lindrar er hunger tillfälligt, utan sök efter det som lindrar er hunger på djupet. Det som mättar er. Och så går Jesus liksom till rätta med dem och vrider och vänder på deras sinnen så de blir lite knasiga till slut. Och Jesus pekar på och säger, det finns bara en väg som stillar hungern ordentligt. Och det är det bröd som kommer ner från himmelen. Och vad är det? Jo, det är människosonen själv. Det är Jesus själv. Han är livets bröd. Och det är där vi har det stycket också när han säger det. Och den som äter det brödet, han ska aldrig hungra mer. Så vad gör du och jag med vår hunger? Till vad står vår hunger? Jesus han avslöjar liksom våra innersta motiv. Han ställer folket mot väggen och säger, ni söker mig för att ni fick bröd för dagen, inte för att jag är livets bröd. Vad hungrar ni egentligen efter? Och sen är det ju intressant att följa den texten vidare om vi går vidare. Vad händer med Filippos? Han är en spännande person tycker jag faktiskt. För han står på några olika ställen. Men det börjar här med att Jesus ställer frågan. Det är Jesus som öppnar det hela. Därför att han har dragit sig undan med lärjungarna upp på berget. Troligtvis, min gissning, för han gör det vid andra tillfällen. Han vill vara med lärjungarna och undervisa dem och lära dem vad det är att vara en lärjung och följa Jesu fotspår. Det är vad han vill lära dem vid det här tillfället. Men så sitter de och hinner bara slå sig ner på berget och snart kommer en hel drös med människor. Mängder av människor. Och då säger Jesus i tillfället att okej, får ta tillfället och lära dem någonting nu också. Så han ställer frågan, vart ska vi få bröd till så här många? Och Filippos han är snabb. Logikens man troligtvis. Gillar beräkna, räkna ut, ha svar på tal. Ett argument, så han kalkylerar snabbt i huvudet och så inser han. Men inte ens 8 månadslöner räcker ju Jesus. Det kommer inte att förslå alls ens om de ska få en bit var. Så räcker inte 8 månadslöner. Och så stannar det där för Filippos. Och jag tänker att han gör ett försök till att någonstans fundera över vad ska jag hitta på? Vad kan vi göra utifrån den situation som uppstår här? Vi kan inte göra något annat. Vi måste skicka iväg folket själva. Tror jag han tänker. För det går inte. Vi har inte de pengarna. Och så stannar det där. Filippos tänker innanför boxen. Han har boxen klar för sig. Han vet hur det funkar. Han tittar ut och förstår att det här är för stor folkmassa. Det går inte. Han tänker för snävt. Och Jesus vill spränga de ramarna. Han vill öppna den boxen. Låta sidorna falla. Låta taket öppnas. Så att Filippos ser vem som är med dem. Men Filippos hajar inte riktigt det än. Och jag tänker, vem är jag i det här? Hur tänker jag när det kommer till kritan, till utmaningar som jag tycker går mot det som är sunt och gott? Eller som åtminstone jag är van att tänka det. Vad gör jag då? Det är intressant att följa Filippos som jag sa. Vid ett annat tillfälle kommer några greker. Ni vet grekerna. Kloka, tänkare, filosofer. Och de kommer till Filippos. Och så säger de, Filippos, vi skulle vilja träffa mästaren Jesus. Kan du ta oss till honom? Vad gör Filippos? Jajamän, det fixar jag. Nej, nej, nej. Filippos han går till Andreas istället. Men det är ju inte Jesus. Nej, nej, men han går till Andreas och säger, Andreas, kan du fixa så de här grekerna som kom till mig och frågade om de får träffa Jesus? Kan du fixa så att de får träffa Jesus? Och det gör Andreas. Han går och berättar för Jesus att det är några greker där som vill träffa Jesus. Det är intressant. Varför gör han så? Varför går han inte direkt själv till Jesus och säger, Jesus, jag har några greker här som har kommit och vill träffa och möta dig. Jag har inget bra svar på varför han gör så. Jag bara tänker att det här är Filippos igen som tänker på något sätt logiskt och vill ha argument. Och han vet inte riktigt om han vågar kanske gå direkt till Jesus med det här. Jag vet inte. Men han väljer i alla fall att gå till sin vän Andreas. Kanske visste inte Filippos vart Jesus var. Mycket möjligt. Men Andreas visste det, så han går till Andreas. Men det kan ju också vara ett utslag av något annat. För det finns en annan text när Filippos och Jesus pratar, och Jesus pratar med alla lärjungarna, och så säger plötsligt Filippos: Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Och Jesus blir förvånad och säger: men Filippos, så länge har vi varit tillsammans och du känner mig ändå inte. Alltså, den som har sett sonen har sett fadern. Och jag tänker i min tanke någonstans, kanske Filippos hade någon form av, han gick en väg som tog lite tid för honom. Han var en logikens man. Han visste vad som fanns i boxen, och det som fanns där, det var det som fanns. Men Jesus kommer och utmanar lärjungarna och inte minst Filippos. Och därför står att Jesus prövar Filippos i den här texten vi läste också. Själv visste Jesus vad han skulle göra. Men han vill testa om Filippos har förmågan att se med trons ögon. Kan han se det som Jesus vet att han kan göra? Men Filippos sitter lite fast i det här. Och jag tänker, hur ofta är inte jag där? Hur ofta sitter inte jag i min låda och tänker, men Jesus, svara på den här bönen, när du är snäll. Och så ber jag liksom bara innanför lådan. Istället för någonstans kliva utanför det där och se att Jesus har mycket större resurser än vad jag har. Han kan göra mycket mer än vad jag begär eller tänker. Och jag tror att det här är en utmaning till dig och mig. Vi är nog lite Filipposar allihopa av oss. Vi har våra lådor, våra boxar. Och det handlar ju inte om att du inte får vara den du är. Det handlar ju snarare om att få ögonen på den Jesus är. För om du och jag lär känna vem han är, så blir det så mycket lättare att förtrösta på det Jesus kan göra och det han vill göra. Men så kommer ju den andra mannen. Då har vi Andreas igen. Jag tycker han är en sån härlig kille. Både för att han är bror med Petrus som är en vilde. Så Andreas verkar vara lite halvvilde också. Men fiskare, vet, luktar ut en fisk. Båda två. Men i alla fall, Andreas är en handlingens man, verkar det som. Det där tillfället så tar han med grekerna till Jesus. Vid det här tillfället så har han grävt fram en kille som har 5 bröd och 2 fiskar. Han gör åtminstone någonting. Han tänker inte bara, han gör någonting. Han har hittat en kille. Men det verkar inte vara så otroligt mycket tro i det där heller. Om man nu ska på något sätt jämföra Filippos och Andreas, om det går ens att jämföra måttet av tro. Så han kommer med de här killen till Jesus och säger: här har jag en. Här har du 5 bröd och 2 fisk. Men det är klart, varför slår det till så många? Det går ju inte. Så det är egentligen samma slutledning. Ja, 8 månadslöner räcker ju inte ens, och det har vi ju inte. Ja, här har vi 5 bröd och 2 fiskar, och det räcker ju inte heller. Men poängen är att Andreas är en som vidarebefordrar. Är inte du och jag en sån också? Nästan varje dag vidarebefordrar jag någonting i min mailkorg. Det kommer till mig, men det är inte bara till mig, utan det är till massa andra också. Så det är bara liksom klick, vidarebefordra, och så ska det vidare. Jag läser det och tar del av det, men det måste vidare. Jag tror att en lärjunges kallelse är det. Det är alltid att vidarebefordra. Både till Jesus, så att han kan förmera det, och att andra kan få del av det. Så vi är kallade av mästaren själv att vidarebefordra det vi får i våra händer. Det är inte bara för min egen del. Tänk om Andreas hade satt sig själv där och börjat äta upp de där 5 bröden och 2 fiskarna. Det hade sett tjusigt ut, va? Ja, men nu är jag mätt i alla fall. Det är bra. Det är härligt, de andra får fixa en egen mat. Jag hittade en lille kille här som jag fick dela lite bröd med. Nej, men det gör inte Andreas. Han är åtminstone så pass full av tro att han tar det lilla han har och går till Jesus med det. Och säger: här, herre, jag hittar det här. Do whatever you like. Gör vad du vill med det. Jag vet inte. Och jag tänker, vad är tro för någonting? Vi brukar ju säga det ibland när vi vill få oss att känna oss bekväma och slappna av, att det är inte att spänna musklerna och liksom, nu tror jag. Det håller vi med om, tror jag. Det är inte det. Men vad är tro? Tänk om det är så enkelt att tro handlar om att det som Gud ger mig i mina händer, det går jag med till Jesus och säger: Jesus, här har du. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här, men du får det. Varsågod. Det tror jag är tro. För vad händer om jag gör det? Jo, men jag ger ju det till möjligheternas man och mästare. Som tar det där lilla som jag har fått i mina händer och gör något fantastiskt av det. Jag behöver inte stå för resultatet. Men jag lyssnar och jag lyder som lärjunge. Och går. När jag får någonting i mina händer till Jesus med det. Och så får Jesus ta hand om det. Vad är att vara en lärjunge? Jo, det är att vara en som vidarebefordrar det jag får ta emot i mitt liv. Därför kan jag aldrig behålla det för mig själv bara. Jag kan aldrig nöja mig med att vara en som bara sitter och själv äter. Utan jag är alltid en som är beredd att gå vidare med det jag har fått. Så att fler får äta. Det är en lärjunge. Det är vad en lärjunge gör. Det finns ett fantastiskt gammaltestamentligt exempel. När Elisa, som har fått tag över efter Elia, är inblandad i den här händelsen. Och det är massa profetlärjungar med. Han har någon form av profetlärjungaskola. Och det är hungersnöd i landet. Det här står de i andra konungaboken. Det är hungersnöd. Och det händer en del spännande grejer före den här texten också. Men så kommer en man från Baal Shalisha med nya färska kornbröd till Elisa. 20 stycken kornbröd. Det är bara det att den där profetlärjungaskaran är enorm. De är många. Så Elisa får de här bröden som är bakade av förstlingsskörden. Och så säger han till sin tjänare: ta det här och dela ut åt profetlärjungarna. Vet ni vad tjänaren säger? Skulle jag ta det här och dela ut till 100 man? 20 bröd. Så dum är ingen. Det blir ju slagsmål. Och då säger Elisa: gör det, för Herren säger att de ska äta och det ska bli över. Sen delar han ut det. De äter och det blir över. Då tänker jag, är det det som är att på något sätt gå utanför boxen? Att jag vågar gå när Gud säger det. Och så agerar jag på det, än fast jag tycker att det är ologiskt och till och med dumdristigt, så gör jag det i alla fall. Och så är Gud där för att han har sagt det, han förmerar det och det räcker och det blir över. Jag tror att tro har med det att göra. Jag har tjatat om det här nu några gånger i olika predikningar, om att lyssna och att lyda och lämna resultatet till Gud. För jag tror att det här är en biblisk princip. Om jag hör Gud tala på något sätt, genom en annan medkristen människa, genom någonting som kommer till mig utifrån och jag upplever att det är Gud som säger det, eller att Gud viskar i mitt öra, eller jag läser i hans ord, Gud talar till mig om någonting viktigt, då är det upp till mig att någonstans ta det ordet på orden. Ta Gud på orden och göra det. Om jag då gör det, så är Gud där och löser ekvationen med det som mänskligt sett är omöjligt. Jag behöver inte täcka upp Gud. Jag behöver inte se till att Gud ska få stå, liksom, komma i god dagar, inte hamna i dålig dagar. Jag behöver inte beskydda honom. Det är han som beskyddar sitt eget ord. Det är han som står vid sitt eget ord. Alldeles för ofta låter jag mina egna ord och tankar vara det som får sista ordet. Och jag tänker att det begränsar mig. Istället för att tänka att men om Gud säger det här, om jag läser i hans ord, om jag får det klart för mig att det är det här stegen jag ska göra, så är det egentligen bara att gå. Måste inte ha någon mer täckning. För Gud backar upp sitt eget ord. Det är ett profetiskt tilltal i det. Det är han som säger det. Och då blir det så. För han sa, och det vart. Jesus säger ibland bara någonting till den som är sjuk, och den blir helad. Ibland talar Jesus bara rakt in i en situation, och den löser sig. Därför att Guds ord är sånt. Så när du och jag kämpar, vänner, tycker att vi kommer inte längre än till den här boxen. Jag kommer liksom inte utanför det här. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det känns som att min tro räcker inte längre. Vet ni vad som behövs då? Det är att be Gud om ett tilltalet ord från honom in i din och min situation. För det är det som öppnar dörren till det som annars är omöjligt. Det är det som öppnar både hjärtan och omständigheter för att Gud ska komma på sitt sätt. Och här kan vi vara frimodiga, du och jag. Bed över din bibel och be att Gud ska tala. Be om ett tilltal, be om att Gud ska säga sitt ord in i din situation. För det vill han. Och när han gör det så öppnas någonting nytt. Det är det som är det fantastiska med Gud. Gud talar och vill tala rakt in där du befinner dig just nu. Och han är beredd att göra det. Han väntar på tillfälle att få göra det. Så låt Gud få tala till dig. Så att det får öppna sig, så att du ser det som annars inte går att se. Ta det lilla du får i dina händer och gå till Jesus med det. Och lämna det där och säg, Herre, nu får du göra ditt. Jag kan inget mer än det här. Och säg efter alla, det förmeras. Det händer någonting där när Andreas kommer med brödet till Jesus. Alla äter. Alla blir mätta. Och så gör Jesus en sak till. Jag tror det här är en jätteviktig poäng. Som jag vill betona för er. Jesus säger åt dem, gå nu och samla ihop allt det som är över så att det inte förfars någonting. Och så går de iväg, de samlar ihop alltihopa och det blir 12 korgar fulla. Jag förväntar mig att det är någon mer korg än liksom något sånt här. Jag tror att det är stora korgar, ja. Så tänker jag det, jag har alltid tänkt så. Det är gigantiska tvättkorgar liksom, de är fulla med bröd. De samlar ihop och det blir över. Jesus är noga med att inget ska förfaras. Man kan undra varför. Är det kanske för att de fattiga ska få? Kanske för att de som inte kunde vara med i den här samlingen ska få någonting? De spetälska till exempel som inte kunde vara bland vanligt folk, som var orena. Jesus hade säkert någon tanke med det, att lärjungarna sen skulle få vara med och dela ut det här. Och jag tänker, när du och jag är med om ett Guds ingripande i våra liv, så är det väldigt viktigt, tror jag, att inget av det Gud gör ska förfaras. Utan att du och jag samlar ihop det Gud gör och faktiskt ger vidare av det vi har fått. Jag hade en spännande gudstjänst här förra helgen som jag missade. Jag har bara förstått att det var bara gott. Jag har snart hört alla berättelserna, inte riktigt än. Det är för att det var så berörande. Ni hade en dela med er gudstjänst här. Och vad gjorde man då? Jo, man samlade ihop av det Gud hade gjort i sitt liv. Så att det inte skulle förfaras. Och så ställde man sig här och berättade för varandra om vad Gud har gjort när han grep in i mitt liv. Det är ett sätt att bygga tro tillsammans, vänner. Vittnesbördets år är inte bara en pedagogisk poäng för att vi ska ha något fint att säga under det här året. Utan när vittnesbördet lever i en församling, i en gemenskap, så skapas en tronskultur. Människor med krossat hopp, med en tynande tro, ska kunna komma till en kristen församling och gemenskap och där få nytt hopp och ny tro. Därför att det är en sån gemenskap där tro frodas och där hoppet lever. Och såklart kärleken över allt det. Det är därför det är så viktigt att du och jag lär oss att också berätta om vad Gud gör. Det är för att det skapar tro i mig som hör det. Och jag tänker, om Gud gjorde det här för dig, då kan han göra det för mig. Och så får jag tro för det. Genom den helige ande, tror jag. Inte bara en tro där jag liksom pumpar upp mig igen i min egen kraft. Utan jag får någonting för att jag hör Guds tilltal. Och så väcker Guds ande tro i mig. Och så vill jag be för att Gud ska göra samma sak i mitt liv. Så när vi berättar för varandra, vänner, så händer det någonting i gemenskapen. Vi ska ha en trons kultur i Elim. Där den som är trasig eller längtande eller skör eller tynande ska kunna komma in och fyllas med nytt liv. Det är det mest naturliga i Guds församling. Att kommer man till Guds församling så hör man många berättelser om hur Gud har gripit in, hur han har hjälpt, hur han har upprättat, hur han har frälst, hur han har helat. Det är det mest naturliga. Och så skapas tro. Så tänk om vi ofta kunde göra det med varandra utan att det bara behöver vara på en dela med dig gudstjänst. Att berätta. Berätta för varandra om vad Gud faktiskt har gjort i ditt liv. För han gör grejer hela tiden. Och så skapar vi tillsammans en tronskultur. Ta tillvara på det Gud ger oss. Paulus säger det. Gud förmår ge allt gott i överflöd. Så att ni alltid har allt vad ni behöver. Och så fortsätter han. Och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Vi får för att själva få. Och för att ha och kunna ge vidare till andra som behöver det. Och det gäller allt, tror jag. Inklusive bönesvar. Inklusive tro. Jag får tro för att ge den vidare till fler. Så att din tro också kan växa. Så att du vågar be Gud om det där omöjliga utanför boxen. Som vi inte har koll på. Men som Gud vill göra genom dig och genom mig. Och till sist. Jag tycker det finns en fin poäng med, en viktig poäng med, när det står att folket såg vad Jesus gjorde. De fascinerades igen av det. Och så ville de ta Jesus med sig och göra honom till kung. På sina egna villkor. Men det är aldrig rätt och man blir aldrig mätt om man tar Jesus bara på sina egna villkor. Jesus vill alltid, som den kung han är, den konung han är, med sina kungliga rättigheter och skyldigheter, vill han komma och regera i ditt och mitt liv. Därför kan vi aldrig bestämma hur exakt kungen ska göra det. Hur han ska bete sig, på vilket sätt han ska vara kung i våra liv. Det kan inte vi säga. Han skriver sina egna kungarättigheter och skyldigheter. Och jag tror att det är viktigt att i den här texten också se det. Jesus drog sig undan. Då drar han sig undan. När vi är ute efter sensation, underhållning eller att Jesus på våra villkor ska göra allt som vi tycker är rätt och riktigt. Då drar han sig undan. Så låt oss be om att vi får se en Jesus i vår gemenskap också som är kung på sina villkor. Som gör det han vill. Som behagar det som behagar honom och som ger ära till fadern. Det är vad vi ska be om. Att Gud tar det lilla jag kommer med, det du kommer med. Och så förmeras det i Jesu händer. Till hans ära. Så att fler får smak på denna tronskultur. Ska vi be om det? Amen. Jesus, tack för att du är så fantastisk. Att du lär oss saker genom de lärjungar som vi kan spegla oss i, Jesus. Och vi känner igen oss i Filippos, Herre. Vi känner igen oss i Andreas, Herre. Vi känner igen oss i alla de andra när vi läser om dem, Herre. Och vi känner också såklart våra egna tillkortakommanden. Men Jesus, vi vet utifrån den här texten och utifrån andra berättelser vad du förmår att göra genom det lilla, lilla vi kommer med. Så Herre, jag vill be dig om att du med din heliga ande väcker tro i oss, Herre. Inte en tro där vi presterar på egen kraft. Det är inte tro. Utan en tro som genom din ande landar i våra hjärtan. Så att vi vågar gå. Att vi vågar lyda. Och göra det du säger åt oss att göra. Jesus, kom med din ande nu i nattvarden. Kom i lovsången och förbönen. Jesus, förmera det lilla vi har till någonting stort. Något fantastiskt, något som mättar fler, Herre. Kom just nu över ditt folk. I Jesu namn. Amen.
Tack Robert för det du har delat. Nu ska vi få vara med tillsammans och dela med oss av det vi har till församlingens verksamhet. Vi ska ta upp en insamling och Charlotte leder